Inredningspodden Hemma hos presenteras i samarbete med vingahome.com.
Inredning är viktigt för mig därför att jag hela tiden vill få ihop färg och form. Och så har det varit sedan jag var liten. Jag har liksom starka barndomsminnen från jag var sådär 5-6 år. Där jag ser en kvinna. Jag och mamma är ute och åker bil och jag ser en kvinna som är supervacker. Jag vet inte om hon egentligen var sådär knasvacker, men hon hade en klänning där färgerna gick ihop så otroligt väl. Och alla sådana saker noterade jag när jag var liten. Det kunde vara hur folk hade hemma eller vad folk hade på sig. Och det blev viktigt. Det får mig lugn. När jag får ihop färger och form så blir jag lugn i själen, helt enkelt.
Hej och välkommen till Inredningspodden Hemma hos. Podden där vi helt och hållet grottar ner oss i ämnet inredning. Jag som pratar heter Emily Sundberg och jag åker varje vecka hem till människor som på olika sätt kan det här med inredning. Den här veckan åker jag hem till Hanna Östberg som går under namnet Hannas Änglar på Instagram. Hanna bor i ett hus från 1916 i utkanten av Stockholm som hon och hennes man renoverat från grunden. Hanna delar med sig av sina bästa renoveringstips och så beskriver hon sin inredningsstil som en ständig resa. Vi får också veta bakgrunden till varför Hannas matsalsbord står dukat i fest 7 dagar i veckan. Om du hör någon som gnäller till ibland eller andas lite tungt i bakgrunden så är det bara Hannas lilla bebis Lilian som är med på ett hörn. Och vill du se bilder från Hannas hus så går du som vanligt in på www.emilysundberg.se. Men nu kör vi igång. Hanna Östberg, välkommen till Inredningspodden Hemma hos.
Tack.
Du driver ju bloggen och Instagram-kontot Hannas Änglar. Men du har också en webbutik där du säljer barnkläder.
Mm, det stämmer.
Men just nu är du föräldraledig med ditt fjärde barn, Lilian, som är 7 månader.
Mm.
Eller hur är det? Är du föräldraledig egentligen?
Nej, men det är ju det jag egentligen inte är. Det är ju det är väldigt svårt att vara det när man driver flera olika företag. Det går inte riktigt att ta en paus då. Men Lilian är med. Hon är liksom en del av allt det här. Och våra andra barn också, såklart. Och det är lite roligt, de ser och de lär. Våra äldsta barn som är 12 och 9 har också startat eget företag. Så att de lär. Det är kul.
Wow, ja, det är imponerande.
Mm.
Men jag tänker på det så här, 4 barn. Liksom, hur är livet som fyrbarnsmamma?
Det är ständig kaos. Men också jätteroligt. Och våra 4 barn är ju mellan 12 år och 7 månader. Så det är också en väldigt bredd. Vilket gör att det hela tiden händer nya grejer. Jag vet aldrig hur en dag ska se ut från en till en annan. Liksom, utan det är, ena dagen så pratar jag så här för pubertala grejer. Och nästa så byter man blöjor.
Mm.
Liksom. Det är en mix.
Mm. Mm. Ni bor ju i ett fantastiskt hus. Som jag förstår att ni har helrenoverat liksom från golv till tak verkligen.
Yes.
Kan inte du börja och liksom beskriva hur ert hus ser ut?
Ja, det är ju ett hus från 1916 och 2016. Och vi ville väldigt, väldigt gärna behålla känslan av 1916 när vi renoverade och byggde ut. Så att vi tog hjälp av en arkitekt som utgick från hönshuset kallades det, ett litet hus som stod på tomten. Han utgick ifrån det när han gjorde tillbyggnaden. Så att därför så behöll vi sådana saker som takets lutning och så vidare. Vilket gör att jag tycker att det harmoniserar väl. Det är ett gammalt trähus, ett grönt hus med vita knutar och röda, engelskt röda spröjs. Det är lite snickarglädje här och där. Inte jättemycket, men lite grann.
Vad var det ni föll för när ni hittade det här huset och innan ni flyttade in? För att ni flyttade in här 2012.
Mm.
Och innan dess så bodde ni i stan, va?
Ja.
Ja. Vad var det ni föll för när ni hittade det här huset på Hemnet? Eller hur gick det till?
Nej, men det gick inte till så. Utan jag är en riktig stadsrotta och så är det verkligen. Jag älskar stan och gör det fortfarande. Stan får mig att känna mig jättetrygg. Vilket kan vara väldigt märkligt för många som bor ute på landet som tycker att nej, men, det är så stressigt i Stockholm och sådär. Men jag älskar stan. Så att det var inte planerat. Utan vi bodde på Bellmansgatan på Söder. Och jag hade en kursare hemma, vi satt och skrev en uppsats. Och så berättade hon att hennes föräldrar sålde sitt hus och visade det. Det låg ute på Hemnet då. Och jag tyckte att nej, men, gud, det där var ju jättegott. Gulligt, för det var det verkligen. Det var gulligt, det var lite så här pippi hus. Så jag liksom lät det där sjunka in lite grann och tittade lite, inte jättenoga på bilderna och sådär. Men tyckte att själva fasaden, det gav intryck av gulligt. Det andra var faktiskt ganska mycket jobb. Men så berättade jag om det här för Micke på kvällen, min man. Och sa att ska vi inte bara åka ut och titta? Vi hade ju inte tittat på några hus. Utan det enda vi hade gjort det var att kika på lägenheter runt Mariatorget som var större. Och då hade vi också gjort liksom bara, men vi gör en Hemnet, liksom en sökning på det vi vill ha. Och då hade vi två barn. Och båda har alltid haft projekt hemifrån. Så vi visste att vi behövde ett kontor, barnen behövde egna rum. Vi ville ha kvar de detaljerna vi hade i den lägenheten som kakelugnar, terrass och så vidare. Och när vi rullade till alla rum vi ville ha så var det dels jättesvårt att hitta på Söder runt Mariatorget. Därför att det finns inte jättemånga stora våningar. Och sen blev det jättedyrt. Så att det här huset kom liksom i samband med att vi hade pratat om att någon gång kommer vi behöva flytta till en större lägenhet. Och så åkte vi ut en höstdag och tittade på det här. Och det var, jag vet när vi åkte därifrån så sa min mamma, nej men det är för mycket jobb. Och jag bara, fast jag, någonstans hade jag liksom redan tagit något mentalt steg där. Att nej, men det här var ju jättefint och det var liksom en uppväxtträdgård och körsbärsträd och äppelträd och den här gamla charmen som jag någonstans ändå hade att skulle vi flytta till husen då? Så ville jag inte flytta till ett nytt hus. Utan jag ville ha det gamla. Precis som jag ville ha det gamla i stan. Så då var det liksom redan kört.
Men vad det som fick det då? Liksom att ändå, jag tänker du berättade att du var en stadsrotta. Och liksom älskade att bo i stan ändå. Vad var det ändå? Det måste ju varit någonting med det här huset. Som ändå fick dig att så här, kunna tänka dig liksom att bo ja, men i hus. Och då var det ändå det här ganska mycket att göra, vad jag förstår, i det här
det var huset. Jättemycket att göra, det var helt hysteriskt. Det ena var att det faktiskt var väldigt nära stan. Många som tänker Täby där det här ligger, att det är långt bort. Men detta ligger nära Roslagsbanan. Och Roslagsbanan tar 23 minuter att åka in till Östra. Så då kände jag att nej, men jag, 23 minuter, det går fort. Så att jag kan komma in snabbt och jag kan fortfarande hänga i stan om jag vill. Jag ska inte bli en Täby centrum-människa. Så tänkte jag. Och det var väl just den här sekelskiftesgrejen. Mm. Att jag skulle på något sätt kunna bo i hus i Stockholm som var sekelskifteshus.
Och den lägenheten som ni bodde i då, var det också sekelskiftsstilen?
Ja, den var ju till och med ännu äldre. Så att den var lite som en sån här, den låg vid Mariatorget på Bellmansgatan, men den var lite som en sån här gamla stanlägenhet. Inte det här med högt i tak, men kakelugnar och liksom breda golvtiljer och sådär. Mm. Jättehärligt.
Men hur har liksom renoveringsprocessen då i huset, liksom, hur har det sett ut? Vart började ni?
Ja, men vi började med att riva ut allt. Jag vet att jag sa till mamma att man är tvungen att ta bort alla ytskikt. Och hon bara sådär, nej men Hanna, ta in en städfirma så kan hon komma hit och grovstäda och så kan ni se sen. Men så följde hon med ut den dagen vi flyttfirman, hela flyttlasset gick. För vi, ja, men de var lite barnvakter och sådär. Och så kom hon och sa, nej men Hanna, du har rätt. Ni kommer behöva renovera alla ytskikt. Därför att det hade bott 300 här, det hade bott en stor familj och huset då var ganska litet. Så att, ja, nej, vi började med att bara riva ner alla ytskikt. Mm. Och när vi gjorde det så hittade vi en stor fuktskada. Och det här var i mitten av februari. Och vi kunde inte vänta med den, utan det var en så här, det är tvunget att göras på en gång. Och då var det taket i glasverandan, så att helt plötsligt så hade vi ett hus, vi hade ingen annanstans att bo då, ett hus som inte hade något tak i mitten av februari med två barn. Mm. Så då fick vi flytta ner i källaren, hela familjen i ett rum. Där fanns ett badrum, men det fanns inget kök, det var liksom två stycken kokplattor. Vi har aldrig ätit så mycket på restaurang som vi gjorde under den perioden. Det var hysteriskt. Men sen någonstans såklart så landar man i att den stora takdelen då, eller fuktskadan, blev färdigrenoverad och då kunde vi flytta upp i huset. Och då blev det ju lite mer så här, ett rum i taget, försöka få färdigt köket. Det var väl hög prio på. Mm. Och egentligen att Filippa, vår äldsta dotter, skulle få ett rum, för det tyckte hon var lite, hon saknade stan. De gick kvar på förskola i stan och sådär, så att hon saknade sina kompisar och hon saknade vår lägenhet. Så det var viktigt att hon fick ett rum. Så det var nästa efter köket, så var det Filippas rum som gjordes.
Precis, och för att ni har ju byggt ut liksom nu i efterhand, men när ni flyttade in och började renovera, mm. då hade ni liksom den här delen.
Den äldre originaldelen,
ja. Delen bara. Mm. Ja, hur lång tid tog det innan ni även byggde ut den andra delen?
Men det tog lång tid, mycket längre än vad vi hade tänkt. Jag tror att vi visste redan från början när vi köpte huset att vi skulle bygga ut. Jag vet att jag satt inne på ett café vid Mariatorget och skissade på en servett hur utbyggnaden skulle vara. Redan innan vi hade liksom skrivit. Så att det var redan med. Men sen när vi väl kom ut så sa alla till oss det här klassiska, bo in, ner, känn efter. Och jag var inte alls sugen på det, jag ville bygga ut på en gång. Men sen så tog bygglov och sånt, tog tid, jättelång tid. Och under den processen så blev vi gravida med Wilhelm. Och insåg att nej men oj då, nu måste vi göra om. Därför att vi behöver ett rum till. Och då skulle vi ansöka om nytt bygglov. Så allting startade om på nytt. Och det var, ja, så själva egentligen. Vi gjorde ett badrum sådär som vi tog in och testade. Det var lite, kan jag rekommendera faktiskt. Att när man ska ta in och när man vet att man ska göra något riktigt stort. Att börja med något mindre innan. Så man ser att funkar det här? Funkar vi med de här snickarna? Vet om vad vi vill göra och sådär. Så då gjorde vi ett badrum innan själva utbyggnaden gjordes. Men sen kom vi igång, nu ska vi se här, 2015 tror jag det var.
Med utbyggnaden?
Nej, det måste vara 2014, för Wilhelm var ju med utbyggnaden. Wilhelm var ju jätteliten i allt det här. 2014 var det. Han är född 2013 nämligen.
Mm. Men vad har varit det viktigaste då för er att liksom utgå från i er renovering?
Ja, men alla detaljer. Vi ville absolut att den nya delen skulle kännas som att den alltid hade funnits där. Mm. Så att det var att inte liksom tumma på någonting vad det gällde, ja, men fönster, strömbrytare, sådana här saker. Utan det måste vara likadant hela vägen, kände vi.
Ja, det är ganska speciell liksom utbyggnadsdel. Just att så här, men det är som ett nytt hus. Och sen har ni byggt ihop, liksom, det är lite som att ni har byggt ihop två hus med en...
Hönshuset där.
Ja. Mm. Eller vad var hönshuset?
Ja, men det var det som stod på tomten, hönshuset.
Aha, och det var det
arkitekten utgick från det. För vi tog in, och det är också en sån här grej som jag verkligen rekommenderar. Ta in en arkitekt. Därför att vi hade gjort en skiss innan. Men när han tittade på det och kom med en superproffsig liksom, presentation, så hade han ju tänkt på massor av saker. Praktiska saker som vi inte hade tänkt på. Men han utgick från hönshuset.
Mm. Okej, så det fanns ett hus på tomten som såg ut som det här
som det där, utbyggnadshuset,
fast mindre. Och så gjorde ni det stort och så byggde ni ihop det med en del mellan, som nu då är en hall.
Exakt.
Så att när man kommer in i huset så tänker man ju inte på, tycker jag, att det är liksom som två hus.
Nej.
Utan den känslan får man ju inte.
Nej, det är lite roligt.
Ja, men precis. Men då var det egentligen arkitekten som kom med den idén. Så det är inget som ni hade tänkt på innan?
Nej, inte alls. Utan vi hade mer tänkt göra någon form av replika på det som var liksom spegelvänt på något sätt. Men det här var hans idé och den är vi jättenöjda med. Så det...
Ja, men vad har varit de största utmaningarna då? Just att så här, renovera från grunden och bygga ut ett sånt här också gammalt hus. Vad har varit de största utmaningarna?
Att få alla runt omkring att förstå vår idé. Arkitekten visste precis vad vi ville. Och han som var ansvarig för vårt bygge har jobbat mycket med byggnadsvård. Han visste också exakt vad vi ville. Men att få alla snickare på plats att förstå vår idé och hur viktigt det var med det estetiska jämfört med det praktiska. Måste jag välja så väljer jag det estetiska. Det måste gå ihop. Och att det liksom, där de körde på av gammal vana ibland, så fick man liksom dra i nödbromsen och bara, nej men nu var inte ni tänkt på det vi sa. De här detaljerna måste vara med. Och det är jätteviktigt. Så det var, sådana saker kunde liksom bli att jag flippade några gånger. Jag kom bland annat hem, vi hade åkt till landet och så hade vi, jag och han som var ansvarig, hade gått igenom alla fönster och här i glasverandan där vi sitter nu, den gamla glasverandan, så har jag en dörr bakom mig. Och den dörren hade inga fönster, ytterdörren där, utan det var någon dörr från 70-80-talet. Och så skulle vi sätta in den så att den matchade fönsterna i glasverandan. Och han som var ansvarig hade varit här, vi hade tagit alla mått och den här är ju liksom specialbeställt, så det är massa veckors väntetid och så kommer den och så sätter de in den och så kommer jag hem och jag bara, men ni har ju satt den för högt, den livar ju inte med spröjsen på fönstren och det är ju det vi har utgått ifrån, och då, rent praktiskt så måste den upp så pass mycket i tröskeln, jag bara, men då får vi lösa det på något annat sätt, för det kan inte ha någonting som ska se ut som något och så plötsligt så sitter den 3 centimeter för högt. Så alla små detaljer och sådär är alltid en utmaning.
Mm. Mm. Ja men precis, för att ni har ju där vi sitter nu. Nu sitter vi i vad du då kallar den gamla glasverandan, eller
ja.
Och sen så har ni då byggt ut i er matsal, så har ni liksom byggt ut som en till glasveranda som är superhäftig. Hur kom du på den idén att bygga ut en glasveranda där också?
Men det var ett rum som var ett ganska mörkt rum. Ett rum som tidigare ägare hade använt som matsal, men som skulle vara alldeles för liten som matsal för oss. För jag älskar stora matbord och stor matplats. Mycket gäster. Så att jag ville ha en stor matsal. Och jag ville få in ljus i det här mörka rummet. Det ligger i söderläge. Så att det fanns ju verkligen potential att få det. Och sen så kände jag att liksom den tomten som var utanför, den var sluttande. Det var ingen del som man använde överhuvudtaget. Det var en väldigt svår använd del av tomten. Så det gjorde inte så mycket att vi tog lite av den där. Och sen i samband med det så har vi liksom byggt en terrass utanför. Så att nu är det den delen som vi är på allra mest, vilket är lite intressant. Men då ville jag få in den här, jag ville få 2 glasverandor. Och att man kan faktiskt se, liksom, sitta i den gamla och titta till den nya och se samma fönster, eller samma men liknande. Då.
Mm. Är det något som du skulle gjort annorlunda idag? Om du skulle liksom gjort om hela den här resan, renoveringsresan?
Jag har en sak som jag skulle ha gjort. Jag skulle fått in en bastu. Och det var så himla dumt. Annars kan jag verkligen tycka att i och med att vi fick det här uppskjutet hela tiden, så blev det ju så att vi gjorde som alla sa. Det här att bo in ner först. Så att där blev det faktiskt väldigt, väldigt bra. Men just att vi byggde ett rum till Wilhelm. som är ett stort barnrum. Ett jättestort barnrum. Och så byggde vi ett badrum i direkt anslutning. Och satte ytterligare ett badkar. Vi har redan två badkar i två andra badrum. Och där kunde vi bara tagit lite mer av det rummet som blev hans och gjort en bastu till mig. Jag fryser jämt, jag älskar att basta. Så det hade jag gjort annorlunda.
Har du några så här, om du skulle liksom sammanställa något tips eller fler så. Mm. För de som tänker, det är många som lyssnar som står i liknande fas.
Mm.
Att man är liksom, antingen står inför en sån här typ av renovering eller är liksom mitt i sig.
Mm.
Om du skulle liksom ge, du som precis har gått igenom det, om du skulle ge några tips.
Mm. Dels använder jag av en arkitekt. En duktig arkitekt som vet vad ni vill göra. Så att lägga ner lite tid på att hitta någon som förstår er idé. Det är så värt pengarna. Därför som sagt, som vår arkitekt som kom med Torbjörn Lundell heter han. Och han kom med alldeles fantastiska idéer som vi inte hade tänkt på. Och det var jätteroligt. Så det skulle jag rekommendera starkt. Och sen så det här med att både vänta, som folk sa till oss. Det är bra att låta det sjunka in. Men också komma igång och göra, försöka slutföra så mycket som möjligt. När man är på den här vågen av energi som man har när man flyttar in. För det är det ju, man är så superpepp och man vill göra det här och man vill att det ska bli bra. Och då har man lite extra energi. När vi var nästan klara så blev vi bekväma. Vi orkade helt enkelt inte mer. Det hade varit så många år av total renovering och flera barn hade kommit och det var liksom, det fanns ingen energi kvar. Och nu har den börjat komma tillbaks, sakta men säkert. Så nu ska vi ta tag i de här delarna. Som inte blev klara. Men försök att pusha det där sista så att man faktiskt, när vågen av energi finns där, slutför det man har påbörjat.
Men inte det är en sån klassisk sak när man just renoverar, att det är alltid någon liten grej kvar. Det är någon list liksom som så här, i flera år kan vara ogjort. Liksom.
Vi hade en jättespännande list på Bellmansgatan. En golvlist. Så när vi flyttade in så var den målad, det var i köket, den var målad i neon gulgrön. En väldigt speciell färg. Och vi renoverade köket, gjorde om hela köket. Och den var lite i en grå, ganska ljust grå nyans, valde vi där. Och vi målade alla lister utom en. Och frågar mig inte varför. Jag vet inte om det var att färgen tog slut. Att vi därför valde liksom. Men den där gröna listen var kvar under kylen och frysen. I alla år. Tills vi flyttade därifrån. Då målade vi den veckan innan. Klassisk.
Mm.
Helt sjukt. Mm. Jag förstår inte varför. Och så sa min man häromdagen. Att vi gör en Trello-lista. Och skriver in allting. Som om vi skulle sälja huset om ett år. Och så ska vi beta av det här. Så det är ett bra tips.
Ja, verkligen.
Mm.
Supersmart. Vi är denna vecka fortsatt sponsrade av mat.se. Min absoluta favorittjänst. Med koden HEMMAHOS får du som en ny kund 200 kronor i rabatt om du handlar för minst 500 kronor. Och det här är tjänsten som gör att man kanske hinner med det där lilla DIY-pysslet som man så länge gått och klurat på. För vad gör vi egentligen av vår tid? Jag kommer på ganska många saker jag hellre gör än att stå i en fysisk matvarubutik. Så med koden HEMMAHOS får ni alltså 200 kronor i rabatt om du är ny kund och handlar för minst 500 kronor. Så gör som jag och få tid över till annat. Jag har ju bett dig förbereda tre inredningsrelaterade saker som har lite olika betydelse för dig. Och dels en sak som betyder extra mycket. En sak som du skäms lite över eller som har en rolig liksom, anekdot kring sig. Och en sak som är du i ett nötskal.
Ja.
Och då har du pekat ut takbjälkarna i ditt sovrum som en sak. Den kunde du liksom inte plocka med ner.
Det var lite svårt.
Ja, och sen så en skål.
Mm.
Och sen här en häftig kudde.
Ja.
Och jag tror att takbjälkarna tror jag är en sak som betyder extra mycket för dig.
Det stämmer.
Ja, och sen de andra två är för mig nästan omöjligt att säga. Men jag, om jag måste välja, vilket jag ju måste, så tänker jag att kudden har en rolig anekdot och eller den här skålen är...
Det gör jag i ett nötskal.
Du är ett nötskal, ja.
Mm. Fast det är det inte.
Nähä?
Nej.
Kan inte du berätta då? Berätta om de här tre sakerna.
Takbjälkarna är ju som sagt någonting jag bryr mig alldeles mycket extra om. Och det beror på att de kommer, det här är ju så mystiskt, vi hittade dem ute i en lada här i Täby kyrkby. Men de kommer ifrån rivningen av Klara kvarteren inne i stan. Så att där kunde jag liksom få med mig min stadsrottegrej. Jag kunde sova och känna att de här har suttit liksom mitt i city. Och man vet inte var de har suttit. Det kan ha varit på ett café, kan ha varit på en liksom, lokal, kan ha varit någons hem. Det känns jättehärligt. Så det är verkligen en sån här detalj som jag njuter av. De skulle jag inte vilja vara utan någon gång. Kudden är jag i ett nötskal. Det är så här, en stor, maffig, midnattsblå kudde med en tiger på och tofsar och helt bananas. Och jag blir bara kär och då kan jag inte låta bli. Och sen har jag egentligen inte tänkt igenom, vad ska jag ha den här någonstans? Hur kommer den passa in med resten? Men det är så här, that's me. Så shoppar jag. Sen försöker jag tänka också liksom, långsiktigt och vad kan vara härligt och, när det gäller större möbler. Men just kuddar, textilier, så där, då tar jag ofta i lite från tårna. Och tallriken, fatet, skålen där. Det är en lite rolig anekdot. Därför att min man, han kommer ofta hem och säger så här: åh, kan inte jag få vara med på alla de här festerna du har när jag är borta? För jag dukar bord. Och det gör jag liksom så här lite terapeutiskt. Då tar jag i och så går jag och dukar och plockar fram och fixar. Och så ser det ut som vi ska ha världens fest. Fast det ska vi inte.
Ja, men jag tänkte på det när jag kom. Så här, jag bara, ja, det kanske är för mig hon har dukat.
Dig och dina kompisar.
Ja, men vad häftigt.
Ja, så det gör jag.
Ja, så det är någon slags terapi att duka helt enkelt.
Yes!
Ja, men är det så annars att du... Är det liksom, har ni ofta middagar och fester?
Ja, ja. Vi tycker det är jättehärligt. Och det var lite därför den här glasverandan som vi pratade om också kom till. För att vi ville få plats med ett stort matsalsbord och liksom ha mycket fest och så. Det är så det blir roligt. Mm. Även när man flyttar från stan. Mm. Då får man bjuda hem folk och så får man ha härliga fester här.
Hur skulle du beskriva din inredningsstil?
Som en resa. För det är verkligen så. Från min barndom till nu. Och den konstant förändras den och utvecklas. Och jag kan inte säga att jag har liksom någon riktig stil. Utan stilen är en mix av allt jag har upplevt. Och som jag pratade om liksom i inledningen här, så har jag alltid noterat hur folk har det, vad de har på sig, hur de har det hemma. Och de minnena plockar jag fram när jag inreder. Så det kan vara liksom ett bord jag har sett någonstans i någon kompis hem, eller det kan vara stuckaturer som jag bara älskar i någon våning där jag har varit. Eller vi har bott mycket utomlands, det kan vara fasader, det kan vara precis allt möjligt. Och all den här, liksom, den här mixen är min inredningsstil. Mm. Så att, och det tycker jag också är viktigt, för ibland så pratar man så här om att ja, men man måste tänka på huset när man inreder. Och det ska man absolut göra. Men jag tycker också att ett hus lever. Man stannar inte i sekelskiftet, utan man går igenom 40-talet och 50-talet och 60-talet och 70-talet. Och hela biten, det är inte ett museum, utan det är någonstans där vi bor och där vi lever. Och då tycker jag att det är kul att det kan finnas detaljer från olika delar. Det kan finnas sekelskiftets detaljerna, men det kan också vara moderna inslag.
Men hur tänker du, för när ni liksom renoverade huset så sa ju du att du tyckte att det var viktigt att just ta fram de här tidstypiska liksom detaljerna. Mm. Så att så här, hålla sig till liksom det århundradet, man ska säga, och den, hur det var när de byggde. Mm. Men då tänker du liksom att inredningen och det man fyller det huset med, exakt, det ska liksom vara ett levande...
Där måste det finnas liv och där måste det få plats för allt också. Jag får jätteofta frågor om sådana här enkla saker som våra marmorskiva i köket. Hur funkar marmor med barn? Ja, men det funkar ju inte med barn, men det är ett kök. Och jag vill ha marmor. Och vi lever här. Och det är det som är så viktigt med inredning. Att inredning behöver inte vara perfekt. Inte på något sätt, utan det är en del av vårt liv. I alla fall är det en del av mitt liv. Det har alltid varit en del av mitt liv. Och då vill jag att det ska vara det. De saker jag tycker om ska finnas där. Men om marmorskivan är full av fläckar efter några år, därför att vi har levt där och lagat mat, ja, men då är det en del av vårt liv. Och det är en del av inredningen. Så att det ska spegla att man faktiskt lever. Och att man njuter av olika saker. Då kan det komma upp på väggar, eller det kan vara i liksom, en bananaskudde.
Jag har ett segment som heter 7 snabba. Och det går ut på att jag säger 2 alternativ och så kommer du säga det alternativet som känns mest du.
All right.
Snittblommor eller krukväxter?
Snittblommor.
Ja, det var snabbt.
Krukväxterna dör.
Alltså.
Ja, de dör. Utom när jag skickar dem till min granne Beate på somrarna. Då kommer de tillbaka och är alldeles prunkande. Det är helt fantastiskt. Men annars så brukar de få bada i badkaret efter att jag har glömt att vattna och sådär.
Okej. Okay. Gardiner eller inte gardiner?
Åh, inte gardiner fast ändå gardiner.
Hur tänker
inte du gardiner fast jag funderar på gardiner.
Mm.
Men jag har inte haft gardiner på väldigt, väldigt länge.
Nej.
Jag vill gärna att fönstren kommer fram. Det är otroligt viktigt. Jag älskar fönster och de här gamla fönstren. Eller egentligen, ja, men industrifönster är det också vackert. Jag tycker om när ljuset släpps in och sådär. Samtidigt så är det där vi pratade om alldeles nyss med textilier. Att det faktiskt sådär mjukar upp ett hem. Så att, jag säger inte gardiner, men med flörta lite med gardiner.
Mm. Nytt eller gammalt?
Nytt. Mm. Ja. Och där är ju också en blandning. Men jag är ingen second hand eller antik shoppare.
Nej.
I någon större utsträckning. Men däremot så skickar jag det jag inte använder vidare den vägen. För jag tror ju ändå någonstans på liksom att man att återbruk och att vi tar tillvara på det vi har. Men jag tycker om att förnya med nya saker. Jag är ganska modern stil ändå på mina möbler och sådär. Sen älskar jag ändå när man går tillbaks till retrostilen, men inte då ska man göra ett rackarns fynd på Bukowskis eller något sånt där, så att man får någon schysst gammal retromöbel. Jag är inte den som fyndar på loppisar.
Tapetserade eller målade väggar?
Tapetserade. Jag gillar att måla också, men tapet är fantastiskt.
Ja, men ni har ju både och.
Egentligen. Vi har både och.
Ja.
Och nu, just nu så står jag i valet och kvalet om jag ska måla om i vardagsrummet eller om jag ska tapetsera. Och det är ju sjukt enkelt att måla om. Jag förnyar ofta med färg. Men jag är lite kär i en tapet, så det kan bli den.
Mm, vad spännande.
Mm.
Snyggt eller praktiskt?
Snyggt.
Hellre snyggt än praktiskt.
Japp.
Mm. Sakletare eller avskalat?
Avskalat. Mm. Min man sparar på grejer och jag vill slänga massor. Så att det kanske man är, det, men så, nej, jag är för sakletare, då tänker jag så här, ja, men ett hem där det bara exploderar av grejer, där man liksom bokhyllorna fyllda, och jag har ju inte ens några bokhyllor. Så att nej, det får nog bli, fast det är ju inte avskalat heller.
Nej. Det är väl liten mellan,
ja.
Ett mellanting kanske.
Mm.
Du, sista frågan här. Ja. Oljemålning eller print?
Ja, men egentligen oljemålning. Jag är ganska dålig på konst överhuvudtaget. Får man säga skulptur då?
Ja, istället. Du kan hitta på en egen.
Ja, jag hittar på en egen. Därför det är jag sjukt sugen på.
Ja.
Att få in. Ja, oljemålning, nah, not so much. Men print är också sådär liksom att det är väldigt mycket av den varan. Så att jag kanske tar ner det lite grann. Vi har en massa foton.
Mm.
Foton på oss.
Ja, precis. Jag försöker se här nu vad ni har på väggarna. Jag ser inte så mycket härifrån.
Men... Nej, men det är mycket foton. Och sen så har vi ju en tavla. Den är inte bra. En tavla som jag älskar och som jag tycker känns stan för mig. Som hänger in i vårt vardagsrum. Med lite så här... En saxofon och lite skyskrapor och jag får lite New York-feeling.
Ja.
Ja.
Ert sovrum är ju väldigt omskrivet och liksom delat i sociala medier.
Ja.
Och det är ett rum som är öppet från golv till nock. Och där du också, det här du beskrev med de här takbjälkarna som då var från stan.
Mm.
Vad har du inspirerats av när du inredde ert sovrum?
Men det är en ständig process där också. För nu står jag i en ny fas. Jag gör det här kanske 2 gånger om året. Att jag gör om där inne. Det som var stort förra året var att vi målade en av väggarna med kalkfärg. Vilket många tyckte väldigt mycket om. Och vi framförallt tyckte väldigt mycket om. Det blev inte lika bitt där uppe som det var först. Och det har varit en ganska lång process faktiskt, och få till det där rummet. Och det är därför jag tror att vi kommer landa i det i höst. När jag gör den här sista delen. För då kommer det in lite mer textilier igen. Som jag pratar om hela tiden. Och vi har ju haft mycket liksom linne. Jag älskar linnelakan. Jag tycker det är fantastiskt. Sängkläder i linne är underbart. Och det passar med den här lite... För det rummet står ju ute lite grann. Det är lite råare. Det har inte några sekelskifteskläder och sådär. Utan... Det är lite speciellt för att tillhöra det här huset. Och då är det väl kanske just det, den här lite råheten som har varit det som har varit speciellt där. Takbjälkarna och linnetyget och kalkfärgen. Men nu kommer jag mjuka upp det. Så nu kommer det bli, som sagt, du såg ju när du kom idag, stod en stor matta som hade levererats. Den ska in där och det ska mjukas upp med lite andra detaljer som vi... Får kika på i höst helt enkelt.
Mm, vad spännande.
Mm.
Får ju följa med på den resan.
Yes.
Du, har du något favoritrum här hemma?
Ja, 2. Det är sovrummet.
Mm.
Därför att det är den här liksom city-känslan som jag får. Och som jag tycker är så himla härligt med de här takbjälkarna. Och det är underbart att vakna där. Älskar att titta genom takfönstren. Och man ser löven från trädet som står utanför. Det är så otroligt rogivande. Men det är också matsalen.
Mm.
Mm. Den blev så himla bra.
Mm.
Och jag som sagt älskar att duka där. Och, både när vi har gäster och inte gäster. Så det tycker jag också är jättehärligt.
Mm. Mm. Men vilken känsla ändå också så här, att alltid ha ett liksom dukat bord.
Mm.
Alltså, det måste ju verkligen ge en känsla av att men det är snart fest.
Det är en känsla av att det är fest snart igen. Ja. Men det är det.
Och
det
alla dagar i veckan.
Alla dagar i veckan.
Mm. Spännande.
Ja.
Du, hur tänker du då när du inreder? Till exempel om du ska börja med ett helt nytt rum. Liksom, hur börjar du rent tekniskt?
Mm, men jag börjar med någon detalj. Sådär, som jag känner att det här är det jag ska utgå ifrån. Nu senast inredde jag ett barnrum på landet. Och vi bor i ett jättegammalt hus på landet också. Då var det en liten, liten guldlist högst upp vid taket. Som är jättehäftig. Då fick den liksom sätta... Det var själva startskottet, eller man ska säga. Den fick sätta tonen. Och så försökte jag hitta detaljer som knöt an till den. Samtidigt som det skulle vara ett barnrum och liksom... praktiskt 4 barn skulle få plats och i olika åldrar och sådär. Och så är det ofta med alla rum att man hittar någonting i rummet även när det är blankt som får sätta tonen. I vårt vardagsrum så var det spisen. Den står där och den är liksom fulsnygg skulle jag vilja säga. Den tar plats. Men då får man tänka på den. Och försöka, nu ska jag ju göra om vardagsrummet. Det är som ni hör en ständig process. Men då tänkte jag att Jag ska inte fokusera på tvn, utan nu ska det vara spisen som får stå i centrum. Och så får tvn bara vara där lite sekundärt. Vi tittar väldigt sällan på tv, men barnen är där och tittar. Så det måste ju finnas en där. Det är bara på Hemnet det inte finns. Liksom. Men nu ska det istället vara den som sätter tonen, och så utgår vi från det. Mm. Så att man hittar någonting i det där blanka ändå som man kan liksom spinna vidare på.
Mm. Du berättade här också förut att just det här att du försöker att inte liksom inreda längs väggarna.
Just
som
det.
Många tjatar om. Men att du tidigare haft en soffa liksom längs med vardagsrumsväggen, men att du nu då försöker liksom ändra och lyfta in möblerna mer i rummet.
Ja.
Vad tycker du att det ger för känsla?
Det ger ett flow, och det är det som alla pratar om när man pratar om det här, att inte trycka upp saker mot väggarna. För då stänger du av det där. Jag är inte någon feng shui, jag kan ingenting om det. Men det ger en känsla av ett flow, lite grann. Att man kan gå runt möbler, och att möblerna får visas upp. För när du sätter dem jäms med väggarna så är det som att man döljer dem för att man ska kunna, jag vet inte, vara och leva i mitten. Och det är roligare när man köper möbler som ska få ta plats och är snygga och liksom speciella, då vill man ju visa upp dem. Då är de en del av rummet och att de får den där centrala platsen. Så det är det som jag vill uppnå. Både det här flowet, lite, det får en ombonad känsla. Man kan sätta en växt bakom soffan istället. Ett stort träd kanske kommer in här, man vet aldrig. Så att det gör att fler detaljer får plats. På något sätt. Mm. Samtidigt som möblerna får liksom ta plats också.
Det är många som pratar om att, man är lite trött på att det ser likadant ut i alla hem. Mm. Om man läser inredningstidningar och sådär. Mm. Och det känns ju mer och mer som att det här unika får ta mycket, mycket mer plats.
Mm.
Men har du några tips på hur man ska tänka för att hitta liksom sin egen stil? Om man är lite osäker och liksom inte riktigt vet hur man vill ha det.
Jag säger alltid till mig själv så bara, det är magkänslan som gäller. Då hamnar de här funky kuddarna här hemma som inte skulle gått om jag var praktisk. Men jag är ju estet, och har man inte det så kan det faktiskt ibland också vara bra att ta hjälp av någon. Om man verkligen känner sig, jag tycker att det skulle vara jättekul med ett snyggt inrett hem, då kan man ta hjälp av någon som har den där känslan. Eller så får man jobba lite på det. Att faktiskt våga, för jag tror att det är det oftast liksom, att man tittar i tidningarna eller på Instagram eller vad det kan vara, och så känner jag, men det där ska jag ta. Och då tar man liksom ett helt hem som inte alls stämmer överens med ens själ eller hjärta på något sätt. Och då blir det inte snyggt. Även om det var snyggt hemma hos den personen, så blir det inte fint hemma hos dig. Därför att det går inte att kopiera, utan man måste på något sätt hitta det där som gör att det känns som att här bor, i mitt fall då, här bor Hanna och hennes familj. Och det där tror jag på magkänslan.
Mm. Jag tänker, som du också var inne på lite grann förut, att när vi pratade om din inredningsstil, att den är liksom ständigt
pågående.
Pågående, precis. Att man kanske inte behöver vara rädd för att liksom veta vad man har för typ av stil eller vad man gillar, utan att låta det så här, pröva sig fram och låta liksom en stil utvecklas med en och familjen.
Jag vet ju inte ens vad jag har för stil.
Nej.
Vad har jag för inredningsstil? Jag vet inte. Utan det är liksom en process. Och att man hela tiden låter de här, men om det kan vara resor eller barndomshem eller om det är kompisars hem eller våningar eller fasader och allt det jag pratar om. Att allt det där får ta plats. Och då igen, det är precis som i en renovering. Att när du flyttar in så behöver du inte inom loppet av en månad ha ett hem som du ska presentera för någon. Utan låt det ta tid. Hellre då att man flyttar med det som kanske inte passar i det nya huset från där man har bott innan. Och låta det vara kvar en stund. Då känner man absolut att det inte passar. Men då har man ju någonting att leva i. Och så får man känna efter och hitta. För det är också en sån sak, när man väl börjar nörda ner sig lite i inredning, ja, men då hittar man ju de här grejerna som är så här, ja, men, åh, tänk om jag kunde få ha en sån stol framöver. Det är som min Filippa brukar säga till mig. Hon bara, mamma, om jag vinner talang någon gång, då ska jag köpa den där ägget till dig.
Åh.
Kom igen. Hon är underbar. Men att man hittar sina favoriter. Och liksom, sen är det inte alltid man köper just dem. Men man får liksom låta det sjunka in lite. Mm. Och läsa om det. Och bläddra i tidningar och sådär. Och då tror jag någonstans att man hittar det som är en själv.
Men hur är du? Nu när du pratar så känns det som att du är ganska långsam i din inredningsstil. Alltså att du låter det liksom såhär, du har en idé, men du låter det sjunka in.
Och skissar på det hur många gånger som helst. Ja. Och.
Men skulle du beskriva att du är, jag tänker, ja, att du är ganska långsam på det sättet i ditt sätt att inreda?
Ja, det, så är det nog. Jag vill också att det ska vara liksom så här, nu vill jag att det här ska bli klart. Men det är mer för att jag vill undvika kaoset. Men samtidigt så, du har ju gått runt här och sett att det är kaos i massor av rum. Därför att det är en ständig process. Och då, ja, jo, lite långsam. Låta det sjunka in. Tänka några gånger innan man köper, så man inte liksom spontant köper hem en matta som man inte har klämt och känt på några hundra gånger, därför att då kanske den inte passar.
Om vi ska sammanställa dina tre viktigaste inredningstips avslutningsvis, tänker jag så här. Vilka är de?
Ja, men då låta det sjunka in så att man verkligen planerar ett rum och har gått tänkt igenom alla de här sakerna, som du till exempel dina sju snabba, tapet eller färg. Testa tanken på det andra, det som inte kommer spontant. Testa det och känn efter. Gå till liksom en duktig, grym tapetserarbutik och bara kika och se, det här kanske faktiskt skulle bli jättekult. Så våga prova och låt det sjunka in, låt det ta tid. Och sen, om man inte har intresset själv, fast man fortfarande vill att det ska vara fint, ta hjälp. Precis som man tar hjälp av en arkitekt, så ta hjälp av en inredningsarkitekt då, eller en inredare, stylist, kompis. Kompis som har stort intresse. Men se till då att den förstår vad du vill ha. Så att det inte blir att det blir det här som vi pratar om, det här hemmet som inte är ditt, som plötsligt dyker upp där. För då blir det inte rätt. Så det är en. Och sen gillar jag att göra om med textilier. Mm. Absolut. Ganska billigt och jätteroligt.
Avslutningsvis då, för det är dags att avrunda här.
Ah.
Vem skulle du vilja höra i inredningspodden framöver?
Ja, men då säger jag Annette, som driver Instagramkontot Inredningshjälpen. Hon är så himla proffsig. Kolla in hennes blogg, den är helt fantastisk. Det finns ingenting som händer inom inredning som hon inte skriver om. Hon är så otroligt duktig där och uppdaterar jätteofta. Så att hon har sån koll. Och då, jag älskar människor som är liksom superambitiösa med det de gör. Och det tycker jag att där får man verkligen schyssta rapporter hela tiden.
Vad spännande.
Mm.
Och vill man se mer av dig så heter ju du Hannas Anglar, eller hur? På Instagram. Och bloggar på hannasanglar.se. Änglar då,
ska det vara. Ja, Hannas Änglar. Och det ska, ja. Det är som folk tror att det heter Hannas Naglar. De säger det jämt. Åh, jag tror det heter Hannas Naglar. Vi får tänka om det namnet. Men just nu ser det Hannas Änglar.
Jag heter Emily Sundberg på Instagram och bloggar på emilysundberg.se. Så vi säger väl hej då.
Ja, hej då.
Ha det bra. Hej.